Den 28 maj blir en andra valomgång i Turkiet. Ett val om demokratin, enligt oppositionen.
People of Turkey will decide if they will choose democracy.
Vilken väg kommer turkarna välja? Och vad har religionen för plats i framtiden i landet? Följ med mig till Istanbul, där jag träffar två personer från de kristna minoriteterna i landet. I en välbärgad del av Istanbul byggs nu en ny stor syrisk ortodox kyrka. Vi är verkligen tacksamma för vad president Erdogan gjort för oss. Att en kristen minoritet får bygga en ny kyrka i ett muslimskt land. Det är unikt, säger Kenan Gürdal. Och i en annan del av stan möter jag Asli Yolko. Hon arbetar för att turkarmeniernas långa historia inte ska glömmas bort.
The freedom of speech changed, and for example the 10 years before we can talk so
many. För 10 år sedan då kunde vi prata öppet både om den armeniska och kurdiska frågan. Men nu har yttrandefriheten begränsats.
Maybe after the election the conversation will be again start in the Turkey, but after the election.
Ja, kommer det bli lättare att prata om de mörka delarna av landets historia efter valet, eller kommer det bli svårare? Välkommen till Människor och tro om det turkiska valet, akt 2, med mig, Åsa Furhagen. Bönutrop i Istanbul, staden mellan Asien och Europa. En stad som i sig bär på mycket av hela Turkiets dynamik. Inte minst dragkampen mellan islam och sekularism. Och i denna metropol har vi nu med oss Olof Heilo, föreståndare för det svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Välkommen till Människor och tro.
Tack, tack.
Du är också orientalist som det heter och du kan bland annat mycket om Istanbuls historia. Men först, en andra omgång av presidentvalet söndag den 28 maj. Hur är stämningen i Istanbul inför det här?
Den är lugn och det var den också inför första valomgången. Jag tror inte man väntar sig heller några stora överraskningar. Det finns en viss förhoppning från oppositionens sida. Det finns också disillusion naturligtvis efter första valutgången. Men genomgående lugnt. Här är ju, sen ska man tillägga Istanbul en stad där oppositionen är starkare. Det var den även i de förra valen för ett par år sedan. Så att det finns ju en lokal verklighet här också att ta i beaktande. Och sen var landet i stort rösta på är man medveten om att det alltid skiljer sig. De stora städerna har ju oppositionen haft större framsteg.
Mm. Nu är det ju bara två kandidater kvar. Den sittande presidenten Recep Tayyip Erdogan och så utmanaren Kemal Kılıçdaroğlu från det republikanska och sekulära partiet CHP. Har deras valretorik förändrats sedan valet för 14 dagar sedan?
Ja, det har den absolut och det hänger ju samman med att kanske den största överraskningen egentligen i det valet var ju att nationalistpartierna på båda sidor gjorde så väldigt starka framsteg och att den tredje kandidaten, Sinan Oğan, han fick visserligen inte så många procent men han gick ändå betydligt starkare än vad många hade väntat sig och även han är en ultranationalist. Så att retoriken har tagit en nationalistisk vändning kan man säga. Jag ska tillägga här att Sinan Oğans koalition har precis splittrats och Oğan själv har ställt sig bakom Erdogan medan de två andra partierna har ställt sig bakom Kılıçdaroğlu. Och ett av de här är Zafer Partisi som visserligen är litet men som talar till en ung och växande väljarskara som är både nationalistisk och samtidigt ganska uttalat antireligiös. Så det är en intressant utveckling. Kılıçdaroğlu säger ju nu öppet att de syriska flyktingarna måste ut ur landet så fort som möjligt. Medan man från Erdogans håll försöker knyta Kılıçdaroğlu till PKK och lyfter fram det faktum att han har så starkt stöd i de kurdiska områdena att det är hans nackdel helt enkelt.
Så en hård retorik mot flyktingarna. Hur har de islamistiska partierna, har de haft framgångar i valet också?
Ja, alltså det är komplicerat för att även oppositionskoalitionen innehåller ju till exempel ett islamistiskt parti, alltså Saadet Party, som egentligen är då ganska gamla parti. Så att det är ganska motsägelsefullt om man tittar på det. Det är, båda koalitionerna är egentligen ganska lika varandra i vissa hänseenden, men det är klart, det finns en viss skiljelinje i att Kilicdaroglus koalition så tydligt ändå åberopar sig på landets sekulära arv, det får man ju säga.
Mm. Och i Sverige beskrivs ju det här som ett val om demokratin. Hur beskrivs valet idag då, inför den andra valomgången i Turkiet?
Ja, alltså, nu är ju parlamentet ligger fast, så att vem som än tar hem presidentposten kommer ju att arbeta med ett parlament där det trots allt är den sittande regeringen som förblir den starkaste koalitionen. Sen ska man ju tillägga, men det är ju ett mycket högt valdeltagande. Det är ju i sig visar ju på ett starkt demokratiskt engagemang inom Turkiet, och från oppositionens sida så är man ju orolig att regeringen ska ännu starkare koppla greppet om rättsapparaten. Och man är generellt orolig för liksom om landet ska gå mot större öppenhet eller mer slutenhet. Och det är ju inte på något sätt unikt för Turkiet. Det är ju en utveckling vi ser i väldigt många länder idag. Jag skulle nog ändå påminna om att det turkiska civilsamhället är starkt och har, alltså det finns ett starkt engagemang. Precis som att det är ett högt valdeltagande, så finns det många som engagerar sig också för civilsamhället.
Mm. Ett engagemang alltså, men också många utmaningar. Men bakom diskussionen om hög inflation, brokiga politiska koalitioner och ett val utan lika möjligheter i media, så finns också en ideologisk kamp om vilket land Turkiet ska vara och hur landet ska orientera sig mellan islam och sekularism. Och för att förstå lite mer om den här dynamiken så ska vi gå tillbaka i historien, till en plats som berättar om de olika akterna i det turkiska dramat. Det var en ganska lång kö, men den rör sig snabbt framåt. Kön av besökare till Hagia Sophia, en av Istanbuls största turistattraktioner. Kanske en av Turkiets största besöksmål. Och här är en säkerhetskontroll. Här ska man ta för skorna, tror jag. Och så måste jag sätta på en sjal på huvudet. Det här är en moské numera. Det är verkligen mäktigt att komma in i Hagia Sophia. Det är en fantastisk rymd här inne. Och uppe i kupolen så trängs kristen mosaik från den bysantinska tiden då kyrkan byggdes, med arabisk kalligrafi. Och uppe på balustraderna så finns det spår av vikingar som klottrade här när de turistade i Hagia Sophia på 1000-talet. Men då hade alltså redan Hagia Sophia 500 år på nacken ungefär. Och innan det blev en ortodox kristen kyrka så fanns det faktiskt ett grekiskt Apollotempel på den här platsen. Sen hände det väldigt mycket under århundradena. På 1200-talet, då kristna från väst intog Konstantinopel, då förvandlades den ortodoxa kyrkan till en katolsk katedral. Och sen 1453 var det Mehmet Erövrares tur att inta Konstantinopel. Och han red på en gång upp till Hagia Sophia, vishetens tempel. Och han förvandlade den kristna kyrkan till en moské. Och på skyltar när man kommer in i Hagia Sophia så står det både på arabiska, turkiska och engelska att Sultan Mehmet uppfyllde en profetia från profeten genom att förvandla Hagia Sophia till en moské. Sen skrevs ett nytt kapitel 1923, då fältmarskalken och landsfadern Kemal Atatürk bildade det moderna Turkiet. Och som en strävan att modernisera Turkiet så sekulariserade han landet. Han avskaffade det islamiska kalifatet, han förbjöd polygami och religiös klädsel. Nu var det nationalismen och sekularismen, som kan också kallas för kemalismen i Turkiet, som gällde, och alla skulle vara turkar och historien var inte så intressant och inte religion heller. Olof Heylo, de här olika scenbytena i Hagia Sofia berättar ju om Turkiets identitet och historia, och för 3 år sedan så slutade det vara ett museum och blev återigen en moské. Var det här ett slags politiskt statement? Vad var det som låg bakom det här?
Det var definitivt ett politiskt statement, och kanske egentligen mer politiskt än religiöst, skulle jag rent av säga. Landet blir inte mer religiöst för att man omvandlar ett museum till moské, och omvänt blir inte mer sekulärt för att man en gång omvandlar en moské till ett museum. Utan det här är en historia som hänger samman väldigt mycket också med den imperiala historien. Minnet av det osmanska riket, som är väldigt levande och har blivit mycket, mycket starkare levande också under de senaste 20 åren i turkisk politik.
Mm. Men vad var budskapet för 3 år sedan när det blev en moské igen?
Alltså att Turkiet är en stormakt igen, att Turkiet på nytt är... låt oss säga så här, när Atatürk en gång bestämde att det här skulle bli ett museum, så var det var bara 15 år efter att man från ryskt håll hade fantiserat om att Hagia Sofia skulle bli en kyrka och att man skulle snart fira liturgi där, ortodox kristen liturgi. Alltså det är mot bakgrund av att man ville neutralisera den här laddade platsen och att man ville visa att vi gör inte längre anspråk på den här imperiala historien som vi har stått för, och vi vill inte att någon annan ska göra det heller, utan det här är neutral mark, den tillhör alla.
Mm.
Och nu så har mycket förändrats. Nu känner man sig mer självsäker och man vill att nej, det här är faktiskt vår historia.
Och mottagaren, är det väst eller är det den inhemska publiken och väljarna?
Jag skulle i första hand säga att det är den inhemska publiken. Jag tror inte det är hemskt många i väst som egentligen har brytt sig om frågan om Hagia Sofias omvandling mer än alltså personer som är arkitektur, konst och kulturhistoriskt intresserade, som naturligtvis har rest en hel del betänkanden. Men från i väst i övrigt vet jag inte om jag skulle tro att det här har haft någon större inflytande.
Och Hagia Sofia blev också en del i Erdogans valkampanj. Så här lät det när Erdogan ledde bönen i Hagia Sofia inför det första valet den 14 maj. Olof Heylo, hur viktigt är det för president Erdogan själv att det här kulturarvet blev en moské igen?
Ja, det är nog svårt att säga, för att som man också har påpekat, det var ett nyttigt retoriskt grepp alltid kunna säga att en dag så ska det här bli moské igen. Det är ju mindre effektivt att efteråt visa tillbaka på att den har blivit moské. Det gjorde han alltså. Det kom en film någon vecka före valet som mycket tydligt visade att man får se olika scener i Istanbul där det är folk som hör bönutropet och de flockas till Hagia Sofia, och man påminner folk om att det här har faktiskt skett under Erdogans tid. Men man kan nog fråga sig om den nästan inte var mer värdefull för honom när den fortfarande var museum, och det fanns det här man kunde se fram emot fortfarande, att en dag så skulle den på nytt bli moské.
Hur har det påverkat av själva kulturarvet Hagia Sofia att det inte längre är ett museum?
Ja, det är ju mycket, det har cirkulerat en hel del bilder och rapporter på framförallt sociala medier som visar åverkan på byggnaden, och det har också kommit dementier från den stiftelse som förvaltar byggnaden nu. Ironiskt nog så är det ju, det finns tecken på att just de osmanska delarna i byggnaden har lidit skada. Bland annat har folk försökt stapla skor eller proppa ner skor i en marmoruna från osmansk tid, så det har spruckit. Men det finns också rapporter om att kristna ortodoxa pilgrimer som besöker byggnaden skrapar murbruk på väggarna och tar med sig souvenirer. Om man vill se det lite historiskt så är det ju så att när den här byggnaden fortfarande var en helgedom för både kristna, först kristna och sen muslimer, så var det ju så här man umgicks med den. Den uppfattades ju som helig. Det finns rapporter från medeltiden om kristna pilgrimer som bet i dörrarna. Och det har kommit rapporter om att folk har gjort det igen nu. Alltså. Så att det är från ett historiskt perspektiv är lite intressant. Den är, vi tänker från ett sekulärt perspektiv så är, ska ett historiskt föremål eller museum eller en byggnad, den är liksom bakom glas eller den är i alla fall något du inte rör. Den är liksom historisk och oberörbar. Nu har den istället blivit en del i ett aktivt fromhetsliv och det kan man lägga många aspekter på, men intressant är det i alla fall.
Mm. Och det är mycket folk. När jag var där så satt människor på de stora gröna mattorna och umgicks. Barnen sprang omkring. Det var som en folklig picknick. Och samtidigt när bönen startade så var vi kvinnor tvungna att gå längre bak och då fick männen gå längst fram till bönenischen. Det är ett moské verkligen i vissa avseenden.
Ja, och jag vet många kvinnliga vänner som du säger att det här är ju liksom den mest påtagliga skillnaden, att de uppfattar på ett väldigt konkret sätt redan när de ska gå in att det här är inte längre en byggnad som tidigare som var välkomnande åt alla, utan här finns det också en könsordning som det gäller att beakta.
Tror du att det kommer bli en förändring av Hagia Sofias status igen då, beroende på valutgången?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi ska räkna med att någonsin blir museum igen. Det är ett experiment som har gjorts och det kommer inte ske igen. Däremot kan man fundera över vad som kommer hända. Det här galleriet som du nämnde där det finns ristningar av de här väringarna. Där finns ju också en hel del, ja, fast de kallas väringarna, de är österled. De tog tjänst i det tjejkiliga gardet och så stod de där uppe och hade förmodligen tråkigt och så ristade de in sina runor i balustraden. Och där finns ju en hel del mosaiker också som är konsthistoriskt väldigt värdefulla. Galleriet har varit stängt faktiskt sedan pandemin började. Och det finns nog ganska stort tryck tror jag från turistnäringen i Turkiet att åtminstone den delen av byggnaden ska öppnas mot betalning så att man får in lite turistintäkter. För att det betyder att då skulle den delen av Hagia Sofia fortfarande kunna besiktigas som en slags, inte museum men i alla fall som en mer museal del av byggnaden.
Du lyssnar på Människor och tro. Olof Heilo är med oss från Istanbul och vi pratar om hur Turkiet brottas med sin historia och också med minoriteternas plats i den här berättelsen. För 20 år sedan träffade jag Rant Dink, turk-armenisk journalist. Han vågade öppna dörren till ett av de mörkaste kapitlen, folkmordet på de armeniska kristna under slutet av det ottomanska imperiet 1915. Rant Dinks kamp hade ett högt pris. I januari 2007, på väg in till sin tidningsredaktion, mördades han av en ung nationalist. Tidningen Agos, som Rant Dink var chefredaktör för, den ges fortfarande ut, men hans gamla redaktion är nu en minnesplats över Rant Dinks liv och verk. Asli Jolko från Rant Dink Foundation visar mig runt.
This is the first room, and when you come here, the visitors come across with Agos newspaper, digital archives.
Efter mordet på Rant Dink 2007 bildades en stiftelse som arbetar med flera olika demokratiprojekt. Vid det första ljusa rummet kan besökarna söka i tidningen Agos digitala arkiv från 1996 då Rant Dink startade utgivningen. Och besökarna här kan också skriva hälsningar till den mördade journalisten.
We are always here Ahbarik. Ahbarik in Armenian means brother. And there are so many cards in other languages, in Kurdish or Turkish or Armenian or English. And the visitors who come here, they put their notions or the feelings on these cards.
And there's a picture of Mr. Rant Dink.
Rant Dinks ansikte med de varma och leende ögonen har blivit ikoniskt. En symbol för en fri debatt om Turkiets komplexa historia. Så kom vi fram till det rosa färgade arbetsrummet där jag mötte Rant Dink för 20 år sedan.
This is his room, his office. It was preserved as it was 2007.
Samma tavlor som då på kända turk-armeniska kulturpersonligheter. En bild på en gammal kvinna i svart med mycket sorgsna ögon. En kristen helgonbild och så ett foto på Kemal Atatürk, turkarnas landsfader. Rant Dink, han ville aldrig såra sina turkiska landsmän. Men han ville att de skulle se den sanna historien om förföljelserna av armenierna.
He just tell his grandmother and grandfathers and the other Armenian stories in his articles. That's why so many people also start to believe him, and also his influence is very important in Turkey.
Det var genom Rantings berättelser om vad som hände med hans egna släktingar som den bredare allmänheten i Turkiet fick kunskap om vad som hände med armenier och andra kristna 1915, säger Asli Yolko. Det som är nytt i arbetsrummet är en video där Rantink intervjuas av en vän. Han ser rakt in i kameran och berättar om hoten mot honom som fått honom att börja be. Fast han egentligen inte är särskilt religiös. Så jag får väl be om ursäkt till mina gamla vänsterkompisar, skojar han. Och så berättar han rörd om ett mejl han har fått från en muslim som han inte kände, men som skulle be för honom under Ramadan. Och som vädjade till Rantink att inte lämna Turkiet, trots allt hat. Rantink Memorial är mycket mer än ett museum över en betydelsefull debattör och skribent. Hit kommer många armenier från diasporan och söker efter sin historia, sin släkt, men också efter den armeniska kulturen som utplånades i samband med folkmordet 1915. Asli Yolko, hon visar en interaktiv karta där man kan leta efter spår av det mångkulturella Turkiet som är på väg att försvinna.
And it's one of the important project of the my Frontic Foundation also. You can see how many Armenian schools, how many Greek schools and the church and monastery are in Turkey.
Vi kallar det för det kulturella folkmordet, försöket att utplåna vår långa närvaro i Anatolien. Men det är här vi har våra rötter.
Also the genocide for the cultural and the history of the Armenians. They collapsed the church and they... But the Armenians are living in Anatolia maybe more than 4,000 years old. The roots are here.
På väggen ovanför kartan sitter två fågelholkar. I den ena så sjunger Rantings fru Rakel, hans favoritsång på armeniska. Den handlar om en näktergal. I den andra fågelholken kan man höra armeniska skolbarn sjunga. Numera finns det bara runt 40 000 armenier kvar i Turkiet. Och nästan alla bor i Istanbul, där det också finns några armeniska skolor. Ett annat projekt som Rantings stiftelse driver är att de dokumenterar hatretorik i turkisk media. De ger ut rapporter om hatretorik, håller seminarier och workshops med skolbarn och studenter. Och man ser ett mönster när det gäller minoriteter som armenier, greker och judar. De beskrivs ofta som potentiella landsförrädare. Precis det hat som till slut ledde till att Rantink mördades av en ung nationalist.
And that was he was killed because of this hate speech, and he was misunderstood by the society and the public, and that's why one of the most important project of the foundation is about the hate speech and countering the hate speech on the media.
Rantink sökte dialog, inte polemik. Och det var därför han var försiktig med att använda begreppet genocide, folkmord. Och det är fortfarande känsligt, även om det inte är förbjudet, säger Asli Yolko.
Actually, it's not forbidden, but we trying to do not use these words in the public area, because when you say genocide, and so many people in Turkey do not accept genocide, Armenian genocide, and that's why you can attack or you can be in a hard position. That's why we not trying to choose using the genocide word.
Mordet på Rantink chockade Turkiet.
Most Turks assume the assassination of Turkish-Armenian journalist Herant Dink was political.
Och hans begravning, det blev en stor manifestation med över 200 000 deltagare. Och man bar skyltar med texten "Vi är alla Rantink, vi är alla armenier". Hans dödsdag den 19 januari uppmärksammas fortfarande. Men att minnas det armeniska folkmordet offentligt den 24 april, det är sedan ett par år tillbaka förbjudet i Turkiet.
Rantings commemoration still continue in Turkey, and each year in front of this building, the Sebats building, about 24th April Armenian genocide is forbidden in Turkey now.
För 10 år sedan då kunde vi prata öppet både om den armeniska och kurdiska frågan. Men nu har yttrandefriheten begränsats.
The freedom of speech changed, and for example the 10 years before we can talk so many topics about the Kurdish problem or the Armenian problem in Turkey. Maybe after the elections, maybe the next year, the conversation will be again start in the Turkey, but after the election.
Kanske kan vi återigen få uppmärksamma det armeniska folkmordet, men i så fall efter valet, säger Asli Yolko på Ranting Foundation. Många kristna har flyttat från Turkiet och finns nu i USA, Australien, Tyskland och i Sverige, där assyrier och syrianer blivit en av de största invandrargrupperna. Men en liten grupp syrisk-ortodoxa, runt 18 000, hållit sig kvar i Turkiet trots diskriminering och andra utmaningar. De allra flesta bor nu i Istanbul och vi ska höra hur det faktiskt har vänt för den här gruppen. Tack vare president Erdogan.
Alla de här små gästrummen här.
Jag och tolken blev visade runt i det splitternya kyrkokomplexet av projektledaren Kenan Gürdal.
Metropolit gelirse burada yatacak.
Till exempel om metropoliten från Sverige kommer på besök så kommer han bo här och så, va? Med eget badrum och...
Den nya kyrkan ligger i en av de mer välbärgade stadsdelarna i Istanbul. Den har 5 våningar och är snart klar för att ta emot sina första besökare. Och då är Kenan Gürdals dröm uppfylld. Att få inviga den första syrisk-ortodoxa kyrkan i Turkiet sedan republikens födelse för 100 år sedan. Här ska biskopen i Istanbul bo. Och här ska styrelsen sammanträda. Och här ska man fira bröllop och genomföra begravningar. Den glänsande kyrksalen rymmer 600 personer och är byggd i ett modernt cementmaterial för att efterlikna de gamla kyrkorna i östra Turkiet.
Dış kaplaması beton bloklarla hazırlanmış. Özel beton bloklarla hazırlandı ve aralarında belli bir mesafeyle böyle sıcağı soğuğu geçirmeyen.
Inuti är det marmor i golv och tak. Väldiga ljuskronor, värmeslingor och så stora altartavlor som väntar på att få sättas upp. De föreställer viktiga helgon och kyrkofäder från den syrisk-ortodoxa traditionen. Inte minst mor Afrem som verkade på 300-talet i de trakter där den syrisk-ortodoxa kyrkan en gång hade sin bas.
Bizim şeyden İncil'den azizler var. Yani mesela bu mor Afrem şu kilisenin ismini verdiğimiz aziz mor Afrem.
Hur gick det då till när den lilla spillran av den här folkgruppen fick lov att bygga en ny stor kyrka här i Istanbul?
Biz 2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizim Türkiye bir ihtiyacınız var mı diye bize kendisi sordu.
Kenan Gürdal berättar att 2010 så blev vi i den syrisk-ortodoxa ledningen kallade till ett möte med dåvarande premiärminister Erdoğan. Och han frågade oss vad vi behövde.
Ama bütün zenginliğimiz bizim Mezopotamya'da, Mardin'de, Turabdin'de. Orada 70'e yakın kilise ve manastırımız var Süryani toplumuna ait. Ama burada hiç kilisemiz yok. Bize bir arazi verirseniz biz kilise kurmak istiyoruz dedik. Memnuniyetle dedi.
Eftersom de flesta lämnat de gamla kristna områdena i östra Turkiet och bor i västra delarna av landet så önskade vi få bygga en ny kyrka. Och då fick vi den här marken av staten, säger Kenan Gürdal. Och han är mycket tacksam för att Erdoğan både lyssnade och levererade.
Bu noktada bu hassasiyeti göstermesi bizim için o kadar önemli ki biz her zaman kendisine minnet ve şükran borçluyuz. Hem kendisine, hem bakanlarına, hem hükümetine. Yaklaşık 20 sene, 21 senedir bize bu yakınlığı gösteriyor. Kendisine her zaman şükranlarımızı sunuyoruz.
Erdoğan har förbättrat situationen för oss syrisk-ortodoxa, säger han. Och vi hade stora problem tidigare när det gäller att reparera och bygga kyrkor.
Öncelikle Cumhuriyet tarihinde bir kiliseye tamirat izni, tadilat izni dahi verilmezken bu bir yasayla belirlenmiş. Sadece anıtlar kurulu dediğimiz bir bölgeye müracaat edeceğiz ve orada 2 sene, 3 senede bir ancak izin alabiliyorduk.
Nu har de kunnat starta en egen förskola och vi är på gång med en grundskola här i Istanbul. Vi är verkligen tacksamma för vad president Erdogan gjort för oss, säger Kenan Gürdal. Och den nya kyrkan, den är ett viktigt steg för alla kristna i Turkiet. Och för världen, att en kristen minoritet får bygga en ny kyrka i ett muslimskt land, det är unikt, säger han.
Sadece Türkiye için değil, bütün dünyadaki Hristiyanlar için de önemli bir şeydir. Çünkü bir Müslüman ülkede.
Men hur ser då projektledaren Kenan Gürdal på den svenska debatten där syrianer och assyrier tryckt på för att den svenska regeringen ska erkänna folkmordet på kristna 1915 och tvinga Turkiet att göra detsamma? Kenan Gürdal, han ser lite bister ut och säger att den diskussionen inte gagnar oss som är kvar här i Turkiet.
Fakat Türkiye'de yaşayan toplum olarak biz böyle bir konuyu dile getirmek ve devletle mücadele etmek niyetinde değiliz. Burada yaşadığımız için biz buranın insanlarıyız.
Det är lätt att ha principer i exil, men här behöver vi vara pragmatiker. Vi förnekar inte historien och vi pratar mellan oss om Seyfo, som folkmordet kallas i gruppen. Visst, vi kan önska att staten ska be om ursäkt för det som drabbade oss kristna 1915. Men det kommer inte ske. Exilgrupper som vill bygga Seyfo-monument skadar freden, säger Kenan Gürdal.
Bu Seyfo anıtları veya konulması gereken bu tip semboller bizde sadece kavgayı körükler. Bu da Türkiye'de de biz böyle bir kavganın içinde olmak istemiyoruz. Bunun için
projektledare Kenan Gürdal hörde vi här och han hoppas också på att Erdogan som skänkt marken ska komma till invigningen av den nya kyrkan. Olof Heilo som är med oss från Istanbul. Det här kanske väcker en del förvåning att president Erdogan beskrivs som en vän av minoriteter i Turkiet. Stämmer det?
Ja, alltså det hänger ju ihop också med det faktum att Erdogans parti väldigt starkt alltid åberopat sig på det osmanska arvet och brutit i det här sedet med de tidigare partierna som har sett landet uteslutande i tradition från Atatürk och framåt, alltså med den sekulära nationalstaten. Och där är ju en, man ska komma ihåg här också att minoriteterna som har försvunnit från Istanbul och från Anatolien, det är ju en utveckling som har ägt rum under 1900-talet. Dels i slutet av allra sista åren av Osmanska riket, men då under ledning av de nationalistiska ungturkarna och sen under den sekulära perioden. Så att det faktum att man i tidigt 2000-tal började mer öppet tala om att den osmanska historien kanske också var något viktigt att åberopa sig på, det möjliggjorde ju faktiskt att man kunde förhålla sig igen till alla, till den kulturella mångfald och religiösa mångfald som imperiet hade inneburit. Så att det blev möjligt igen att, alltså Erdogan har, det måste man säga, alltså framförallt de tidiga AKP-åren innebar en mycket, mycket hög grad av öppenhet mot religiösa minoriteter, inte bara syrianer utan även gentemot greker och armenier och judar. Sen har ju det här förändrats. De senaste 10 åren har på nytt en nationalistisk underström tagit över det här narrativet och är idag mycket mer benäget att vilja berätta en historia om Osmanska riket som kanske liknar en slags förstorad turkisk nationalstat, och där passar naturligtvis inte minoriteterna in. Mm. Men jag tror man måste komma ihåg att öppenheten gentemot historien och mot den osmanska historien är faktiskt någonting som har haft en positiv effekt för minoriteternas del i Turkiet, absolut.
Mm. Kenan Gürdal i kyrkan och Asli Yolko på Ranting Foundation, de ligger ju rätt lågt med att uppmärksamma folkmordet på kristna. Vad tänker du som historiker? Finns det här intresset att vända på stenar i den mörka delen av landets historia?
Ja, det finns ju, alltså det ska jag tillägga också, alltså, men det diskuteras ju även inte bara av minoriteterna själva utan inom turkiskt civilsamhälle och bland intellektuella så finns ju medvetandet. Jag tror det är viktigt här att betona att de minoriteter som lever inom landet, även den armeniska kyrkan inom Turkiet, för dem är det väldigt viktigt att visa att de är delar också i landet. Det här är en gemensam historia som man vill bearbeta. Man vill inte skapa ett vi och dem där det är turkar mot armenier eller turkar mot syrianer, utan man vill vill se det som att vi har en gemensam historia. Vi hörde allihop till det här jättestora riket och vi har funnits här under hela den här långa perioden. Och det har ägt rum övergrepp, det har skett ägt rum fördrivningar. Men vi vill också försonas och vi vill också se framåt. Vi vill kunna leva tillsammans ändå i det här landet i framtiden. Mm. Och där är det som man säger, naturligtvis exilperspektiven är annorlunda. För där befinner man sig redan i ett annat land. Man har redan gjort ett avståndstagande i det hänseendet. Och båda perspektiven är begripliga på vart och sina sätt, får man säga.
Mm. Men från Asli Jolko på Ranting Foundation så hörde vi att det var lättare att prata om det här för 10 år sedan. Tror du det kommer bli lättare eller svårare att vända på de här stenarna efter valet?
Ja, det är svårt att säga, därför att jag tror att den nationalistiska vändningen som vi har kunnat iaktta de senaste 10 åren i turkisk politik, den har säkert kommit för att stanna. Och det faktum bland annat att Erdogan själv har ändrat kurs från de första 10 åren av förhållandevis öppenhet och inkluderande och omfamnande av en bredare nationell berättelse har ändrats, inte minst efter att hans parti började koalitionera med nationalistpartiet MHP. Det är en utveckling som jag misstänker fortsätter, inte minst i ljuset av det senaste valresultatet. Men man vet aldrig. Det är mycket också som kan hända. Alltså, som någon har uttryckt, att en vecka i turkisk politik, det kan vara som ett år av politik i andra länder. Saker händer snabbt där ibland.
Mm. Till slut, Orofeilo, vi lämnar politiken, det turkiska valet. Du är ju på klassisk mark när det gäller relationen mellan Turkiet och Sverige. Svenska forskningsinstitutet där du jobbar ligger nämligen på samma tomt som det svenska konsulatet i Istanbul. Och det här är ju faktiskt svenska statens äldsta byggnad utomlands. Vad berättar det här gamla palatset om relationen mellan våra två länder?
Ja, den berättar ju framförallt en historia som i år har fått man har blivit påminn om på nytt i år och förra året. Alltså det finns ett gemensamt geopolitiskt komponent och det är närheten till Ryssland för båda länderna. Alltså redan på 1500-talet så började man från svensk håll skicka ut trevar gentemot den turkiska och islamiska världen, därför man insåg att Moskva började bli mäktigt. Och på 1700-talet blev ju det här av många olika skäl ställdes ju verkligen på sin spets. Alltså när man köpte den egendomen, då hade ju Karl XII tillbringat ett par år i exil och styrt Sverige från Osmanska riket, som är en ganska spännande historia.
Och det låg en skuld i botten när det gällde Karl XII, eller hur?
Ja, han samlade på sig rejält med skulder här, och det bidrog naturligtvis också till att man från osmansk sida var mån om att upprätthålla diplomatiska kontakter. Det fanns ett incitament av det skälet också.
Och på julafton 1739 så slöts en försvarsallians mellan Sverige och Turkiet mot en gemensam fiende. Peter Eriksson är svensk generalkonsul i Istanbul och han visar mig ett dokument om fred, enighet och vänskap.
Här på väggen har vi en pampigt dokument som är det turkiska ratifikationsinstrumentet 1740 på det här fördraget om fred, enighet och vänskap från 1739.
Vad står det i det här dokumentet? Det är skrivet på med arabiska,
det här arabisk kalligrafi. Osmansk turkiska med alltså arabisk skrift. Kontentan är att det här fördraget, försvarsalliansen, godkändes 1740.
Så det är en försvarsallians mellan Sverige och Turkiet mot Ryssland?
Riktad mot Ryssland, ja. Så är det. Det här palatset är ju en stor tillgång för oss. Folk tycker det är roligt att komma hit. Men just nu så kan vi inte ha några större offentliga evenemang här, utan vi får vänta tills det här förhoppningsvis lägger sig.
Det säger Peter Eriksson, och det som ska lägga sig är det terrorhot mot det svenska konsulatet som uppstått efter att en koran brändes utanför turkiska ambassaden i Stockholm. Så idag omringas det här gamla palatset av kravallstaket och beväpnade poliser, och det har också fått andra politiska konsekvenser som vi vet. Olof Heilo, hur ser du som historiker på den här situationen som uppkommit i relationen mellan Sverige och Turkiet?
Ja, alltså, där kanske man inte behöver gå så långt tillbaka i historien. Det har ju förekommit tidigare valår, ska jag säga, att det har varit att kontroverser har blossat upp. Det var bland annat holländska konsulatet som ligger några hundra meter bort var till exempel föremål för en hel del uppståndelse i samband med det förra presidentvalet i Turkiet. Sen har naturligtvis de svensk-turkiska kontakterna har aldrig varit helt enkla. Det var de ju inte på Karl XII:s tid heller, som den här historien om kalabaliken i Bender till exempel berättar. Men det förekom ju också att, som under Gustav III:s ryska krig, att Sverige plötsligt helt sonika drog sig ur och förklarade fred på egen hand, och då blev man ju från turkiskt håll inte heller så glad. Så att det har varit en komplicerad relation också. Allt har inte bara varit soligt. Ingmar Carlsson, som ju var konsul här i början på 2000-talet, han kan ju berätta om hur svårt han den gången hade att etablera kontakter med de etablerade politiska partierna före Erdogan. Det var ju faktiskt återigen AKP att de få partier som var mer öppet den gången för att förstärka dialog och band med Sverige. Så att, ja, det är mycket som går runt och mycket som är motsägelsefullt och som, ja, det är som sagt, det är turkisk politik, kan mycket hända.
Tack Olof Heilo, föreståndare för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Och i appen eller på webben finns Människor och tros första del om det turkiska valet, då vi bland annat berättar om hur kvinnorörelsen i Turkiet känner sig oroad över att islamistiska partier kan få ett större inflytande. Producent var Anders Diamant, tekniker Behzad Mernoush och jag heter Åsa Furhagen. Och nästa vecka tar vi upp en annan tråd om Sverige som fyller 500 år som lutherskt land. Vad betyder det idag? Vi hörs.